Spöket på Canterville och andra berättelser av Oscar Wilde. Kapitel 1. Då den amerikanske ministern Hiram B. Otis stod i begrepp att köpa Canterville påpekade alla människor för honom att det skulle vara en stor dumhet eftersom det inte fanns något tvivel om att det spökade på slottet. Ja, till och med Lord Canterville, som var hedligheten själv, kände det som sin plikt att meddela Otis detta förhållande innan de avslutade köpet. Vi har inte bott på slottet, sa Lord Canterville, sedan en faster till min far, änkehertiginnan av Bolton, blev så skrämd att hon fick ett slaganfall som hon aldrig hämtade sig från då hon kände två benrangels händer som las på hennes axlar just då hon höll på att klä om sig till middagen. Jag anser att det är min plikt att säga er, Mr. Otis, att spöket har setts av många även nu levande medlemmar av min släkt, liksom också av kyrkoherde Augustus Dampier, som har studerat vid King's College i Cambridge. Efter olyckan med hertiginnan ville ingen av våra yngre tjänare stanna kvar hos oss, och Lady Canterville hade ofta mycket svårt att sova på grund av de mystiska ljud som hördes från korridoren och biblioteket. My lord, svarade ministern. Jag är villig att överta både möblerna och spöket till det pris som de är värda. Jag kommer från ett modernt land där vi har skaffat oss allt som kan fås för pengar. Med alla våra raska gossar som härjar och rumsterar om i gamla Europa och plockade på dess bästa skådespelare och primadonnor, så tänker jag mig att om det fanns något sånt som ett spöke, så skulle vi mycket snart ha haft det hemma hos oss på något av våra museer eller som paradnummer på någon uppvisning. Tyvärr finns nog spöket i alla fall, sa Lord Canterville leende. Även om det hittills har avslagit era impresariers anbud. Det är känt sedan 300 år tillbaka, närmare bestämt sedan 1584. Och visar sig alltid strax innan någon av medlemmarna i vår släkt dör. Nåja, det gör ju husläkaren också, Lord Canterville. Men det finns absolut inte något sådant som ett spöke, sör. Och jag tror inte att naturlagarna är benägna att sättas ur funktion för den brittiska högadelns skull. Ni är säkert mycket naturtrogna i Amerika, sa Lord Canterville som inte riktigt fattat Mr. Otis sista anmärkning. Men har ni ingenting emot ett spöke i huset så är ju allting som sig bör. Men glöm för all del inte att jag har varnat er. Några veckor därefter var köpet avslutat och ministern och hans familj beredde sig att flytta in i Canterville slott. Mrs. Otis hade i sin ungdom som Miss Lucretia R. Tappan från West 53 Street firat som en av New Yorks skönheter och var nu en mycket vacker medelålders kvinna med sköna ögon och en utsökt profil. Många amerikanskor som lämnar sitt hemland lägger sig till med ett tärt och sjukligt utseende påminnande om kronisk ohälsa i tron att detta är en form av europeisk förfining. Men Mrs. Otis hade aldrig hemfallit åt denna villfarelse. Hon hade en utomordentlig fysik och utvecklade en rent beundransvärd animal energi. Så i många avseenden var hon så engelsk som möjligt. Och ett utomordentligt exempel på att vi engelsmän numera har praktiskt taget allt gemensamt med amerikanerna. Med undantag av språket förstås. Hennes äldste son, som de hade döpt till Washington i ett ögonblick av patriotism, som han hela sitt liv livligt beklagade, var en blond yngling som såg mycket bra ut och som hade kvalificerat sig för amerikansk diplomattjänst genom att tre vintrar och rad ha triumferat över tyskarna i dansen på Newport-kasinot. Också i London ansågs han som en god dansör. Gardenior och adelskalendern var hans enda svagheter, annars var han ytterst förnuftig. Miss Virginia E. Otis var en liten fröken på 15 år, smidig och graciös som en gasell med stora frimodiga blå ögon. Hon var mycket skicklig i att rida och hade en gång på sin ponny tävlat med gamle Lord Bilton två varv runt Hyde Park, varvid hon segrade med halvannan hästlängd framför Achillesstatyn, till stor förtjusning för den unge hertigen av Cheshire, som friade till henne på fläcken, men som redan samma kväll bittert gråtande skickades tillbaka till skolan i Eton av sin förmyndare. Efter Virginia kom tvillingarna, som kallades stjärnbaneret, för de gnistrande bannor.